Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag skulle ändå vilja förmedla ett litet slags budskap här till alla bussresenärer som tänker sig att åka buss nummer 74 från Södra station till Sicklakaj vardagar vid sådär 16-tiden. Att gör inte det. Gå inte på den bussen, för det blir inte trevligt. Därför att jag är där tillsammans med våra två och ett halvt åringar, varav, ja, ibland båda, men oftast är det kanske en, eller de avlöser varandra, som skriker rätt ut. Rätt ut skriker de. De vill inte åka buss.
Ja, men det är bra. Det är viktigt att varna, tycker jag. Det är bra. Ja, men det är fint.
Ja, men jag varnar liksom kanske mest för min skull. Därför att jag kan känna att det jag skulle kunna göra i det här läget. Därför att jag kan inte göra dem nöjda. Och vi måste ta den här bussen för att komma hem. Det är bara så. Och de måste sitta fast, för de är två. Jag kan inte ha två stycken som springer runt i bussen, liksom. Så att nu är det så. De får sitta i sin vagn där. Men så att jag skulle ju egentligen bara vilja tona ut.
Mm. Alltså, varför gör du inte det?
Nej, för vet du vad? Därför att jag bryr mig om vad de andra resenärerna tycker. Och här, det här var, upptäckte jag idag, var skitjobbigt. För att jag tycker annars att jag är så här, jag bryr mig inte så mycket om vad andra tycker. Jag kör på min grej. Men här kände jag att jag vill, det enda jag ville var att tona ut, titta ut genom fönstret, låt ungarna skrika.
Det är inte mina barn, det är inte mina barn.
Ja, men lite grann så här, titta så här, det är någon annans, gud vilka jobbiga ungar. Men...
Kan du inte säga det högt också då? Ursäkta mig, vilka jobbiga ungar, vems mamma och pappa
är det här? Men det jag däremot skulle vilja säga till alla, okej, alla resenärer, bara så ni vet, jag är en jättebra mamma. Men det är ingen idé att jag gullar med dem, sjunger imse vimse spindel, kittlar dem, pratar med dem. För de är sura nu, de kommer vara sura. Så låt mig bara titta ut här, döm mig inte.
Och alla stirrar, det är ingen som ler. Nej. Det är ingen som säger, oj, 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 behöver du hjälp? Det är ingen som liksom försöker distrahera ungarna. Alla bara glor, tittar och tänker så här, hur ska den här mamman lösa det här problemet?
Ja, jag vet, det var ju så. Jag försökte liksom med, det går en liten mus, den letar efter hus, kickel, kickel, kickel. Och sen bröt ju Edvin totalt ihop, därför att Love sattes ju på sätet bredvid och satte sig då bredvid en främmande man. Mm. Så då började Edvin skälla ut den här mannen. Sitt inte vid Love, sitt inte vid Love, gubben sitter vid Love. Och medan Alva liksom så här, ja men ni vet så här, spänner sig som en ostbåge liksom.
Och bara skriker, ja. För hon har ju den tendensen.
Jag tänker så här, känner ni att ni vill ha en trevligare busstur, åk lite innan fyra, eller lite efter.
Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, livsdrömmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Men här är en annan tanke. Det här har jag funderat på så mycket. Och jag vet inte om det har hänt det någon gång. Men min man har så ofta kommit hem från bussresor och berättat hur tanter har kommit fram och berömt honom för vilken fin pappa han är, hur han tar hand om barnen på bussen, hur han leker med dem och sjunger med dem och hur bra han är. Det är ingen som någonsin har kommit fram till mig och berömt mig för hur jag är en bra mamma.
Nej, det är ju så. Det bara förväntas att man ska liksom lösa alla de här situationerna. Vi får ju inte alls lika mycket cred som papporna. Så är det ju.
Nej, men vi går ju bara på bussen. Nej, men gud vad gulligt. Du gick på bussen med barnen. Åh, härligt. Nej, men gud, han betalade för sig. Åh, vad fint. Ja. Nej, men han går själv med barnvagnen. Ja, jag gillar vad jag ser.
Åh.
Ja, men ja, det är lätt att vara man.
Ja,
men jag kan säga att den där paniken, jag kommer ihåg första gången som jag hade ett möte med Ville, och då var det ändå med vänner på en teater, på Göta Lejon var det. Jag skulle ha möte där med producenterna, och jag hade med mig Ville för första gången. Herregud, alltså mitt hjärta slog så hårt. Mm. Jag hade med mig världens snällaste unge, men det var första gången jag hade med honom på jobbet.
Mm.
Och jag hade sån panikångestattack. Jag kommer inte ihåg att jag var
folk. Att du var där?
Så. Nej, jag kommer inte ihåg.
Alltså, fick du med honom hem?
Jo. Alltså jag reste mig upp hela tiden. Så fort han började... Så bara ställde jag. Jag blev helt så här. Ja. Alltså jag var så... panikslagen, och jag tror det kanske tog en 15-20 gånger att när jag hade med mig honom på jobbet innan jag kunde slappna av.
Men du har haft med Ville på jobbet bra mycket tidigare än så.
Ja, när vi gjorde Let's Dance.
Camilla är faktiskt vår första.
Jag har ju fått passa honom. Jag var väl den första barnvakten som fick passa honom någonsin.
Den allra första.
Men då ska du veta det, då var det ju när han var med då. Hur gammal var han då?
Sex månader
var han.
Mm.
Alltså när jag lämnade över honom till dig för att gå in och dansa mina nummer då i Let's Dance, på kamerarep och sånt där var det ju då.
Mm.
Alltså jag var så sönderstressad.
Mm.
Det där gjorde du inte lättvindigt. Det var liksom... Vi hade ju kommit överens om att jag skulle ha honom medan ni skulle träna. Men du ville liksom inte släppa honom. Det här är första gången, och Anna-Maria, och det är första gången. Och...
Han var så snäll. Jag hade magsjuka.
Ja, du var sjuk.
Jag hade magsjuka, ja. Så var det.
Hade du magsjuka?
Mm.
Det hade jag i natt.
Mm.
Hörde du det?
Jag hörde det, och jag tror att det är på gång för mig nu snart.
Alltså, du mår illa?
Mm, jag mår så illa. Jag mår så illa.
Men grattis. Men det varar bara. Det varar bara. Jag trodde att det var den där goda räksalladen som vi åt på när vi var. Men det var ju inte det.
Nej.
Det var ju att Edvin hade, och Alva hade börjat på förskolan.
Ja.
Så att det satt ju en lapp på skolan. Så här. Det går magsjuka.
No shit. Men det är ju så att vi varenda gång, det slår aldrig fel. Varenda gång vi börjar må illa, lika så som jag känner nu. Det är psykosomatiskt. Ta en Ovalicol. Det är magkatarr. Det är liksom det vi intalar oss. Och sen så ligger hela familjen däckad där i varje fall.
Ja, men för mig blev det när du berättade idag att det gick magsjuka på förskolan.
Mm.
Då, aha, det var det jag hade.
Jajamän, välkommen tillbaka.
Okej. Anna-Maria, men då, vad har du ätit idag?
Nej, men vad har jag ätit? Vi försökte äta lite så här snällt, lax och potatis. Men sen så blir jag också nu, precis innan vi skulle podda här, så får jag ju också, när jag känner att det är den här magkatarren som jag tror kommer, eller det här psykosomatiska, så måste jag liksom överbevisa mig själv och äta jättemycket. Så jag har precis smält i mig ett halvt kilo körsbär. Det var ju bra. Jättesnabbt. Jag har liksom sprutat ut kulor ur munnen.
Jag som inte gillar fläckar, det kommer ju bli jättemycket fläckar av det där.
Åh, vad roligt att det är det första du tänker på. Att det blir fläckar.
Körsbärsfläckar är väl.
Jag låg i natt.
Ja.
Och kräktes.
Ska vi ta en jingle på det här eller?
Nej, men vad som hände, det som jag kom på, det var ju det här att jag sprutlackerade ju toaletten. Och sen i morse så sa du då att du måste städa den. Och då, jag bara, nej men herregud, det hade jag ju gjort ju. Jag hade ju verkligen, men jag hade glömt en liten sån som satt uppe vid kanten. Och då tänkte jag, om den sitter på kanten...
Vad sitter då på dina ben?
Vad sitter på mina lår?
Är detta information som våra poddlyssnare vill ha?
Nej, men jag tänker att det är väldigt många människor runt omkring i vårt avlånga land som faktiskt sitter och gör grejer.
Nu när du säger det här så kommer jag på en sak som vi har missat i huset. Vi har ingen bidé. Vi borde ha bidé.
En bidé?
Ja.
Varför det? Vet du vad vi ska köpa?
Nej.
Vi ska köpa en sån här japansk toalett.
Ja.
Där kan du få in stråkorkestrar.
Ja.
Den torkar dig, ja, den blåser lite grann så här. Den tvättar dig, du sitter där. Sen lyfter den ut dig på en liten kran. Och så. De är ju helt fantastiska. Så.
Det måste vi ha.
Jag tycker det är fantastiskt. Men jag tänker också så här, du ber mig alltid sitta ner och kissa.
Ja.
Mm.
Sitt.
Ja,
det är ju
då
bra för
jag med
prostatan
ner.
Också, har jag hört.
Ja.
Ja, visst. Det är jättebra att sitta ner och för bajset åker ut lättare och allt vad det är.
Men du står väl inte upp när du skit.
Nej, men man ska ha knäna väldigt högt upp.
Ja.
För att man på något just sätt då öppnar upp...
Ska vi in i rektum igen? Jag tror inte det.
Nej, men jag vill ju bara komma med fakta och kunskap här nu.
Använder du en sån här liten barnpall då och sätter fötterna på, eller?
Vi har ju tvillingar, vi har två såna. Då staplar man dem på varandra.
Och sen trycker man och då får man lättare så. Men jag tänker att det blir ju det här när man, men när man då sitter ner och kissar.
Ja.
Mm. Det har jag inte tänkt på förut, men då kissar man ju. Mm. Och då skvätter det ju.
Och du måste ju hålla ner.
Jag måste ju duscha. Ja, men det kommer ju på
emalj. Men kommer, du känner väl om du blir blöt efteråt eller inte? Då får du ju torka dig.
Okej, nu är det inte det här ett problem för mig. För mitt kisseriorgan är väldigt, väldigt långt. Så att jag lägger ju bara ner den i vattnet direkt. Så det bara bubblar lite. Så att det inte skvätter upp. Men om man sitter ner... Ja, men ibland har det hänt att jag har spolat och jag har fastnat och åkt med halva vägen ner. Nej, men det är skitjobbigt. Ni skrattar. Men jag var, ja, jättejobbigt. Sen var det ju stopp i hela verket där borta. De var tvungna att... Och så stod de och så kom det in killar och så fick de stå och dra och drog upp. Det var ju ett helt gäng som stod och drog. Så fick jag stå där och veva in. Men vad jag ville komma till, det var ju att när man kissar så sprutar det ju kiss på själva inne i toalettstolen. Och då skvätter det ju upp.
Mm.
Och då har jag tänkt på det, är det så för alla killar att man är lite blöt på lårens baksida när man har rest
upp? En fråga vi gärna vill ställa till alla. Skriv in.
Ja.
Ja, det får bli japanskt för oss.
Ja, det måste nog bli det. Så. Mm.
Jag har hittat en artikel om en forskning som jag tyckte var ganska intressant.
Mm-hmm.
Där står det att män mognar inte förrän de har fyllt 40 och är fram tills dess vuxna barn.
Vad säger du, att jag är ett vuxet barn?
Nej, men du är ju 10 år över 40, så du har varit vuxen i 10 år åtminstone.
Ja, 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 men det stämmer ju. Ja, men det är det. Vad skönt.
Mm. Men du är ju ganska ny på det då, ja. Med andra ord.
Men vadå, du menar alltså att vi män inte är mogna förrän i 40-årsåldern?
Ja, alltså jag menar ju egentligen ingenting, men forskningen gjorde mig lite nyfiken.
Mm.
Och då hade man undersökt hjärnan hos 121 deltagare i åldrarna 4-40 genom hjärnavbildning. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men då spårade de förändringarna i de olika funktionerna samtidigt som man tog hänsyn till kön och ålder.
Mm.
Och resultatet visade att även om hjärnan hos både kvinnor och män i slutändan utvecklar samma förmåga att fungera då i det vardagliga livet, så uppvisar ofta män en viss försening i den långvariga utvecklingen av funktionella nätverk jämfört med kvinnor.
Förlåt, jag hostade rakt i facet på Morgan.
Mm.
Förlåt, fick du lite körsbär?
Jag sitter alltså helt nu röd i ansiktet här.
Det är dina fläckar, Camilla. Har du något bra knep hur man får bort?
Nej, men grejen är att jag kan förstå det där lite grann faktiskt. Jag tror att det är ganska många män som är väldigt barnsliga. Ganska sent upp i livet. För jag har nämligen läst en annan artikel, en annan forskningsrapport, att människan är inte klar med sitt konsekvenstänkande förrän vid 30 års ålder. Att man helt enkelt inte förstår konsekvenser. Och jag kan tänka mig om alla de här männen och jag som älskar fotboll till exempel, att man står där, den här klacken och klanen. Och det är liksom som att man fortfarande är kvar i någon slags skolmiljö där man... Wow, 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 wow. Men på senare år så har jag ju känt att nej, men jag tycker inte det där är så kul, den här masspsykosen. Jag känner mig, men jag sitter nog gärna här nere istället och så tar jag lite kuk. Jag tar lite kul. Jag tar, förlåt mig, har du med?
Nej.
Jag menar en korv.
Det var något, nej, det här måste vi gå in i.
Nej.
Det här vill jag gå in i.
Ja, men jag är tio år.
Han är tio år bara.
Jag skojar
det till. Det var något freudianskt.
Nej. Men vad jag skulle säga var att jag sätter mig hellre här nere och tar en liten korv. Ja, det blev inte bättre. Nej, men...
Allvarligt ämne.
Ja. Nej, men jag förstår den känslan av att jag inte känner mig lika behov av den här barnsliga energin som man hade. Så att jag kan mycket väl tänka mig att det är så. Eller vad forskarna säger, så är det så. Men då kan
man kan säga att du har mognat.
Ja, ja, jag sätter mig ner och tar en korv nu istället.
Ja. Men det känns nästan för enkelt att det skulle vara så.
Ja, jag tänker också säga, alla som är 39,5 kan ju köra, nej, men det är min hjärna.
Ja, jag är bara ett barn.
Ja, det är
jag är väldigt, inte mogen.
Jag är bara en vuxen bebis.
Det är bra. Ja. Chefen kommer och säger till en.
Nej, men jag är bara bebis.
Jag är bara bebis?
Ja.
Ja, men chefen, du måste ta hand om det här. Ja.
Det här skulle man ju vilja veta lite mer om egentligen, faktiskt.
Har vi någon hjärnforskare som kan reda ut det här åt oss? Hör av dig till familjen Dahl Allings Facebookgrupp.
Hör av er, det här måste vi rodda i.
Vi fick ju några frågor som vi inte hann med i vår frågepodd. Och då finns det en fråga som väldigt många har ställt och som de är så nyfikna på.
Mm-hmm.
Och det handlar om ert bröllop. De undrar, hur såg du ut på ert bröllop? Vem friade av er? Var det väntat? Var gifte ni er? Vem bestämde vad? Alltså det är ganska många frågor ändå.
Ja, men det är ju lite passande, vi har ju snart bröllopsdag. Kommer du ihåg när det var?
Ja, 27 oktober.
Nej.
Nej, jag skojade. 5 september.
Ja, men bra. Så där, ja.
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 5 september gifte vi oss. Vilket år kommer du ihåg det?
Nu ska vi se. Det måste ha varit...
Men måste du tänka efter?
Ja, det måste jag faktiskt se. Ibland ska jag undra om jag ska titta i ringen. Men jag ser så dåligt så att jag kanske inte...
Nej, men allvarligt talat. Du vet inte vilket år vi gifte oss.
Jo, men jag tror...
Tror?
För att jag tänker att Ville var väl 1. Så att då måste det vara 2009. Ja, 2009. Eller? Ska jag kolla ringen?
Nej, det var 2009. Ja, för det var direkt efter Let's Dance. Jag hade precis åkt ut jag kom ju 3 i Let's Dance 2009. Och då sa jag... vet inte om det var David Hellenius som frågade mig så här... vad ska du göra nu då? Och då så sa jag någonting sådär... Nej, nu ska jag åka hem och fria till Anna-Maria, sa jag.
Mm, just det.
Och vad tänkte du där hemma i tv-soffan?
Ja, men då var väl Ville typ bara ett halvår, va? Så att jag var ju hemma och satt i någon sunkig t-shirt och amnings-BH. Och så här... Ja, men det var väl trevligt. För jag tror lite grann så här att vi var så nyblivna föräldrar. Och det var ju det största. Och det var liksom bara så självklart att vi alltid skulle leva tillsammans. Mm. Det är klart jag blev glad. Men det var inte så att jag började svettas och rodna. Och hjärtat slog 10,000 slag. Men det var ju kul, absolut.
Ja, men sen kom jag ju hem där på... Ja. Och jag hade nästan lite grann glömt bort det i taxin hem där. Så när jag kom hem, då satt du i gympabyxor och slet en t-shirt och bara... Ja, kom igen, ner på knä nu då.
Ja, just det.
Och då gjorde jag det.
Men jag tror faktiskt att det var att du var så trött så du sluddrade. Det var liksom mer... Det var inte så här... Åh, vill du gifta dig med mig? Utan det var mer... Vill du giftas en gång? Men vill du ha en gift? Ska det vara en gift? En gift? Du var ju inte berusad, utan du var så jädra trött. Och det var jag med. Och jag sa ja.
Ja. Mm. Sen gick vi loss.
Sen sov ni gott.
Ja. Nej, men sen får man ju... Vad var det dagen efter? Var det så, men herregud, vad har vi gjort? Och det var ju fantastiskt, måste jag säga. För det var en helt annan känsla.
Mm.
För att, och då frågar jag, vet inte hur många gånger jag frågar, ska vi gifta oss? Ska vi gifta oss?
Mm.
Vill du det?
Mm.
Ja, det är klart vi ska göra det.
Mm.
Ja, men vi får göra det då.
Mm.
Så den 5 september...
2009.
Var det?
Då smällde det.
Ja, vi skulle ju inte ha det i någon kyrka.
Nej.
Vi letade jättemycket efter vanliga såna här ceremoniställen, alltså event. Alltså hur mycket lokaler som helst då. För vi vill ju ha ett stort bröllop med alla våra vänner. Jag har ju jättemycket Göteborgskompisar. Du hade jättemycket vänner från där du jobbade. Jag har mycket teaterkompisar. Och alltså vi har, tillsammans har vi ju otroligt mycket vänner. Och vi vill ju ha det här generösa bröllopet med mycket folk. Mm. Och då, så då blev det ju en stor lokal som vi skulle göra. Men vi hade ju inte råd.
Nej, just det. Det hade vi inte. Så du fick göra någon slags deal med en teater.
Ja.
Att du gjorde en föreställning för en teater. Och så fick vi då komma
låna
in.
Låna lokalen
och deras scen. Mm. Så vi gifte oss faktiskt på en teaterscen.
Mm. Det var på Dieselverkstan i Nacka som vi fick till slut då. Mm. Vi hade ungefär 205 gäster.
Mm.
Och alla kom så himla fint uppklädda och det tänkte inte jag. Jag tänkte, men de kommer väl och firar oss liksom. Men så, du vet, när alla klär upp sig fint och så med stort presentbord där med, och alla hade tänkt på oss och gjort och sådär.
Mm. Men jag måste säga en grej som jag kommer på nu. Det höll ju nästan på att inte bli något bröllop.
Va?
Va?
Ja, men det här med vigselförrättaren.
Ja, just det. Jag hade en uppgift där och sköta den vigselförrättaren. Ja, just det. Han hade dubbelbokat, säger jag.
Ja.
Vi fick ju världens panik där bara några dagar innan var det.
Ja, ja. Men då var det ju bara liksom av en slump så hade vi varit på middag tillsammans med Thomas Bodström som vi inte känner. Men som vi då liksom i den här paniken tänkte att så här, ja men han, borde inte han kunna få... Kan inte han vara vigsel? Han kanske har sån licens.
Så jag ringde honom och då... Ja, när är det då? Det är på lördag.
Mm.
Och han bara, fast jag har inte kvar min licens. Nej. Men jag fixar det.
Ja, så gulligt.
Han, ja, så han fixade det och så var det han som fick vara vår vigselförrättare.
Mm.
Och då var det så att gästerna fick komma in i den stora fina foajén där och stå och lyssna på sköna skivor. Sen gick de in i den stora teaterlokalen. Och då hade vi en scen där med en filmduk. Publiken fick gå upp och sätta sig och mingla. Och under tiden så kom det... Sen så kom det en film som våran vän Guffe, Kristin, hade gjort.
Det.
Som berättade om våra liv på ett väldigt roligt sätt.
Just alltså, det. Men gud, att jag glömt.
Det var ju vansinnigt roligt.
Ja, det var så fint.
Så folk skrattade och applåderade då. Och sen så kom hela den här. Och så hade vi... Daniel Blendulf.
Ja, men herregud.
Världsdirigent idag, du.
Ja. De satt och spelade...
Cello och fiol var det där. Uppe på scenen medan publiken gick in.
Ja.
Det var så vackert.
Ja.
Och sen så kom vi ner och de spelade våran inmarsch där.
Just det.
Och så gick vi upp på scenen. Min kompis Björn och Micke fick stå där och vara mina nyckelringar.
Mina bästa kompisar Karin och Daniel och min kära syster Helena stod på min sida.
Och jag var så nervös.
Ja,
jag var så nervös.
Var du nervös?
Jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv, tror jag faktiskt.
Och det där tycker jag är liksom, säger ganska mycket om relation och äktenskap. Därför att jag hade varit så nervös innan och jag hade ett litet tal som jag ville hålla till Morgan under vigselakten. Och jag hade inte klarat att en enda gång läsa igenom det talet utan att börja gråta. Alltså jag var verkligen så här nervrak. Jag vet inte om det här kommer gå. Men då när vi står där på scenen och jag ser att du är så nervös att du bara skakar och tårarna rinner, då blev jag bara så lugn. Och kunde förmedla det där som jag ville ha sagt.
Mm. Du var så fin.
Jag kommer ihåg den fortfarande.
Det talet du höll till mig?
Ska jag säga?
Ja, säg då.
Nu måste jag tänka till lite här. Men jag tror det gick så här. Morgan, första gången som du kom fram till mig och sa hej, så visste jag att vi hörde ihop. När du blev rädd, så visste jag ändå att vi hörde ihop. När jag blev rädd, så visste jag ändå att vi hörde ihop. Men nu är vi inte rädda mer. Och vi har världens finaste Ville tillsammans. Och på natten, när Ville ligger emellan oss i sängen och han har sina fötter i ditt ansikte och armarna omkring min hals, då känner jag mig som världens starkaste människa. För jag vet att vi hör ihop.
Mm. Jädrar, vad fint. Du kommer ihåg
ja,
det.
Ja, kommer ihåg den.
Det är ju skitfint.
Mm.
Alltså mina tårar, de rann så mycket.
Ja.
Och jag skakade. Sen skulle inte jag hålla något tal till dig.
Men
och
du,
vad sa jag? Jag kommer inte ihåg.
Du grät mest och svamla, minns jag det som. Men det var ju också jättefint att vara med så här, jag älskar dig. Du finns här med mig. Jag älskar dig. Jag älskar ju dig. Jag älskar dig.
Ja, men det gick inte heller. Och efter ett sånt så... Nej, det var otroligt starkt.
Mm.
Och sen så höll ju Thomas ett fint tal till oss. Och vad hände sen? Kommer du ihåg det?
Ja, det är också snygga
mina
grejer,
vänner,
ja,
Romeo Julia-kören från Dramaten, kommer in. Hur många var de? De kanske var en 25 pers som kommer in och sjunger 1600-tals sånger.
Just det.
Eller 1500-1600-tals sånger. Världens romantiskaste kör, Romeo och Julia-kören från Dramaten, kommer in. Och sen så sjöng de där. Och så tog de med sig hela publiken ut igen genom och ner till en annan lokal som är en slags replokal.
Just det.
Då hade vi dukat upp med långbord och så fick gästerna gå in och äta där.
Mm.
Och sen var det ju då massa tal ifrån vänner. Och...
Ja, åh vad det var härligt. Sen hade vi ju övat en dans som vi faktiskt hade blivit lite osams när vi dansade.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Ja,
jo. För att vi dans, det var ju också den här Let's Dance-perioden, så hade ju du och jag lärt känna Helena Fransson och Tobias Wallin. Och de skulle ju lära oss bröllopsvalsen och hade gjort en koreografi
och
till oss.
Och Helena sydde din klänning.
Ja, Helena sydde min klänning också. Det var stort tack till dem. Men de skulle ju då lära oss det här med att dansa bröllopsvalsen.
Mm.
Och för att göra en lång historia kort, så är det väl så att jag har lite svårt att låta bli att föra. Det blev en liten krock. Morgan råkade också tappa mig, så att jag skrapade upp mig under hakan ner på halsen, så jag fick brännmärke. Och då blev jag så sur för att det skulle synas på bröllopsfotografiet.
Som vi inte tog.
Som vi aldrig hann ta, för det var så stressigt. Så vi hann aldrig ta något bröllopsfoto. Utan det var mer kompisar som fick ta av oss på sig farten mer, som vi räknar som vårt bröllopsfoto. Men i varje fall, det jag ville komma till som var så jädra häftigt, det var ju då att vi fick byta. Så att Morgan, nu var ju han van att dansa med Helena såklart, men jag fick ju dansa med Tobias. Alltså, det var det sjukaste. Helt plötsligt kunde jag dansa. Alltså det var ju som att flyga. Det är helt sjukt.
Så du säger att du inte är bra på att dansa? Är det det du sitter och säger?
Nej, men jag tror att du och jag är bra på mycket tillsammans. Men dansa är kanske inget vi ska...
Nej.
Det är inte en sträng vi ska fortsätta spela.
Nej, men det var så fint. För att efter den här stora middagen som vi höll så gick ju då gästerna tillbaka till bröllops... Där vi hade gift oss. Då hade ju alltså dieselverkstaden tagit bort scenen.
Mm.
Byggt upp en scen lite längre bort. Där band skulle spela på kvällen. Tagit bort den här gradängen. Och gjort en bar.
Mm.
Och så hade ställt sig alla runt omkring en ring. Och så skulle vi göra våran bröllopsvals tillsammans. Och den började med att vi började. Men sen kom ju Helena och Tobias in.
Just
och så
det.
Tog vi, och så att vi dansade alla fyra.
Ja.
Och sen så var det vi som avslutade då med ett sånt här fint Let's Dance-lyft. Det var ju jublet. Var ju,
det var fint. Men jag kan också bli, det är så, man vill ju inte lägga sordin på något som är så fint. Men det finns något som är vemodigt också, kan jag tycka, med bröllop. Och jag tittar, jag har gjort ett album också. För vi hade så små engångskameror. Och då, jag framkallade alla dem och så gjorde jag ett album till dig. Och då är det liksom, då tittar man på dem. Och det är så blandat med så mycket kärlek och så mycket fest och så mycket kul. Och så ser man också dem som... Ja, dels de som har separerat idag som var på festen, men också de som inte lever längre. Och det är ju liksom så som livet är ju.
Mm.
Men det finns också ett stråk av sorg i allt det där.
Mm. Ja, nu ja, men inte ja. Då.
Nej, då fanns det inte det.
Nej, men jag kan också känna det när man tittar på de här gamla bilderna. Så här, ja, de är inte ihop längre nu.
Nej.
Och han lever inte där.
Nej, men de var där då och firade med oss.
Ja, det och det är det man får minnas.
Verkligen.
Det var verkligen ett magiskt bröllop. Och att se kärleken mellan er, det var också... Ja, det var så fint. Och vi fick dansa. Alltså, gud vad vi dansade. Och jag fick också testa ett lyft med Tobias Wallin. Och jag alltså det var så sjukt.
Eller hur?
Ja, men alltså.
Ja.
Men det var ju det som var det häftiga så med det att alla var så glada. Det var party hela natten. Mm. Alla dansade. Det var ju liveband till klockan 5 liksom. Mm. Så det var en rolig fest som man levde på väldigt länge.
Mm.
Och vi säger det varenda gång så här när vi pratar om det. Vi måste ha en sån där fest igen.
Det får bli när huset är klart.
Ja.
Ja, hur som helst. Det är fantastiskt att få en dag och fira så där. Och att titta tillbaka på det nu, på årsdagen. Om jag räknar ner. Är det alltså 10? Nej, men vänta nu. Då har vi, är det 2019 nu?
Mm.
Då har vi, det är 10-årsjubileum. Är inte det något?
Jo, men alltså det måste
ju
firas.
Det måste vi fira. Jag vet vad jag vill göra. Jag vet vad jag vill göra.
Vadå?
Jag skulle vilja att vi åkte till tomten och förhoppningsvis så är...
Till tomten?
Nej, inte till tomten. Han kommer inte först till jul, han ligger ju och sover då. Men
tomten finns inte, Anna-Maria.
Sluta nu. Det här ska vi inte dra upp den här diskussionen igen. Nej, vi har haft det så romantiskt och mysigt.
Ja.
Det jag ville komma till är att jag skulle vilja åka till vår framtida tomt där vi ska bygga vårt hus, där vi har en massa gamla äppelträd. Då skulle jag vilja åka dit, plocka de äpplena tillsammans med barnen, se om det funkar att göra den grejen ihop. Och sen åka till...
Skulle inte det?
Ja, men då springer åt olika håll och någon vill ha sin telefon och någon annan kräks och någon tredje får fästingar och så. Men om det funkar att fylla ett gäng hinkar och sen åka till ett musteri och göra våran äppelmust.
Mm. Finns det något musteri i närheten?
Ja, jag har kollat, jag har googlat.
Va? Så ska vi fira våran 10:e bröllopsdag.
Ja.
Plocka äpplen.
Ja. Ska jag göra en äppelpaj?
Nej, men alltså, du är så det är så gulligt. För att man tänker så här, jag vet vad jag vill göra. Så tänker man så här, vad vill hon göra? Man kan aldrig gissa.
Nej.
Man kan aldrig gissa vad det är du.
Det är så...
Nej. Det är så otippat.
Ja, det är så mycket i min hjärna. Åh.
Men du, älskling, jag funderar på en sak. Om vi ska plocka äpplen den 5 september, har de inte börjat att riva hela tomten?
Nej, jag tror, vet du vad, att det kommer att vara någon vecka efter, enligt mina beräkningar.
Mm.
Och så är det så att det är ju de äppelträden kommer att stå kvar.
Morgan och Anna-Maria, ni älskar ju dilemman. Att sitta och fnula och fundera.
Mm, det är roligt.
Ja, visst har ni fått det här?
Ja, vi har fått det ifrån Jessica. Hon är ju medlem i våran Facebookgrupp.
Ja, men hon har ett dilemma. Och det är så här att hon har lovat att vara dagmatte åt en hund. Men nu efter semestern, då ser hon att hon har fått så många andra göromål. Helt enkelt. Så hon känner att hon inte riktigt mäktar med.
Men hon har lovat.
Ja, hon har lovat. Och hon har liksom, hennes familj är med på det här. Och om jag förstår det rätt också kanske ser fram emot det här. Och de behöver visserligen också pengarna. Men det känns som att det är för mycket. Och hon vet helt enkelt inte hur hon ska göra.
Ska hon gå tillbaka då och säga, oh, nej tyvärr jag lovade för mycket. Eller ska hon göra sitt barn besviket? Ja, men nej, det blev inget. Ingen hund.
Ja, jag vet vad jag tycker.
Vad tycker du?
Jag tycker att hon ska gå tillbaka och säga att det inte funkar just nu. För det är någonstans om jag tolkar hennes mejl rätt, det här var ju en sammanfattning, så är det för mycket. Och enda anledningen egentligen till att hon säger ja, det är förvisso att det är liksom ekonomiskt, men också för att hon känner att folk förväntar sig. Folk har förväntningar på henne att hon ska göra det här. Så egentligen så tror jag kanske inte att hon får ut så mycket av det här. Så därför så tycker jag att hon ska liksom vara ärlig.
Vad ska hon säga då?
Ja, men då tycker jag att det är att vara ärlig och säga så här, jag är hemskt ledsen. Jag hatar hundar. Nej, men jag hade sett fram emot det här, men jag mäktar inte med. Jag gör inte ett bra jobb.
Nej. Men hon kanske tycker att det är jättesvårt att gå tillbaka och göra någon annan besviken.
Det tror jag är väldigt vanligt, och jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt att man inte gör det, utan då fortsätter man att lägga på de här sakerna på sig själv och säger ja till allt istället för att säga nej.
Och till slut så går man ju själv sönder.
Ja. Men du Morgan, det här är ju någonting som jag kan tycka att du faktiskt har lite svårt med, att säga nej. Du säger ju mycket hellre liksom ja till allt.
Ja, så har det ju varit.
Men har du något tips på hur man skulle kunna säga nej? Du som kanske har lärt dig den hårda vägen.
Nej, mitt tips är ju att man måste ju bestämma sig för att nej, men jag måste säga nej. Och så får man, som du säger, man måste ju vara helt ärlig i det. Liksom. Mm. Så här ser det ut. Jag trodde på riktigt att jag såg fram emot detta också. Jag älskar ju verkligen din hund. Men jag har fått så mycket att göra med andra saker.
Ja.
För att när man börjar slingra in sig i små, vita, konstiga lögner, så blir det bara värre för en.
Mm.
Så att det är bara att säga det. Tyvärr, jag är ledsen. Jag har fått för mycket att göra här hemma och kan vi ta det lite senare eller ta det en annan gång?
Och sen också försöka tänka på att inte vara, även om jag vet, jag kan också tycka det är jättejobbigt, men att inte vara så rädd för att göra andra människor besviken. För
jag tror inte de blir det.
Nej, jag tror kanske inte heller det. Och även om de blir det, så måste man nog också se lite också till sig själv. För att annars så liksom,
man blir ingen bra mamma heller. Nej. om man gör saker emot sin vilja, och så kan man börja gnälla lite för mycket och så vidare. Så att nej, om hon tycker att det är jobbigt, då tycker hon att det är jobbigt och då tycker hon ska ta tag i det och vara helt ärlig i det.
Men vi har faktiskt ett till dilemma här.
Just det. Mitt dilemma handlar om julen. Jag har alltid älskat julen, fram till för några år sedan då min mans släkt började ställa till problem, vilket då började skapa bråk mellan mig och min man. Det var så här. Min mans släkt började förvänta sig att vi skulle fira hos dem, så de bytte dag. De ville att vi skulle fira på juldagen istället för julafton. Det skapade problem för min familj, som inte ville byta dag. Och nu står vi här i år igen. Och då de förväntar sig att vi ska göra likadant. Men det vill inte min familj. Hur ska vi göra? Jag vill få tillbaka glädjen. Hur löser man det här lättast utan att det ställer till problem?
Ja, men det här är ju ändå julen och lite min gata. Om jag får jag börja svara? Vad jag tycker. Jag tycker hon ska göra jag tycker hon har två alternativ.
Mm.
Det första som kanske är det svåraste, det är att lägga ner. Lägg ner alla traditioner så som det har varit. Utgå ifrån originalfamiljen, som jag förstår det rätt, är hon, hennes man och deras barn.
Mm.
Och säg till alla, vi kommer fira jul hemma hos oss, om det är nu det de vill. Och de som vill komma är välkomna, för så vill vi göra och det mår vi bäst av. Så, helt enkelt. Det ska vara härligt och mysigt och trevligt.
Men enormt traditionsbunden familj. Ja. Ska du bryta?
Ja, men man kan det. Om man gör det kan bli hur härligt som helst. Hon måste nog börja tänka lite mer på sig själv. Eller, alternativ två, så får man växla. Hon får fira vartannat år, får de fira med hennes familj och vartannat år med hans familj. Och så behöver man inte, det tu, eller vad man säger, behöver inte blandas.
Nej, men det där är ju lite samma som förra dilemmat, där man förväntade sig. Ja. Man får krav på att man kan kunna känna skuld och dåligt samvete för att man ska bryta en tradition.
Mm, precis.
Men,
och jag tror, jag är ju älskar traditioner, men inte om det förtar umgänget. Om jag liksom ska koka ner vad jag tycker julen handlar om och vad jag tycker man ska tänka på så inför jul.
Att spetsa till det lite för barnen.
Att spetsa till det lite för barnen. Men också, för mig är det viktigt att ha trevligt tillsammans. Och det verkar inte som att de har det.
Nej.
Och då måste man göra om. Eller så får man helt enkelt göra att man åker till en helt annan plats.
Mm.
Det är jättehärligt med traditioner, men man kan göra nya. Mm. Och det viktigaste är faktiskt att göra så att det känns härligt. Och om man vill ha någonting då att säga till alla som blir ledsna runt omkring, det är ju bara att utgå ifrån sig själv och faktiskt säga så här: jag mådde inte bra förra julen. Jag tyckte det här blev jättetråkigt. Nu vill vi göra på det här sättet.
Mm. Man måste nog snacka igenom det tillsammans.
Mm. Mm.
Eller så bara lägger man ner gift i skinkan och så... Så får man sova bort julen.
Ja. Alltså det är ju sommar nu. Men faktiskt vad jag längtar efter det där vita.
Och med det så tänker jag att vi säger tack och hej. För det där var alldeles för tidigt för mig att tänka på.
Okej.
God jul!
God jul!
Hej mitt vinterland! Nu är jag här! Nu biter frosten! Kintyg kall är kvällen.
Hej mitt vinterland,
nu är jag här.
Och vinter håller dig, du blinkar stugans ljus mot mig. I mitt vita vinterland.
Nej, jag måste pröva om pjäxorna passar den.
Skynda ut.
Hej då.
Hej.
Ses nästa
mitt
vecka.
Mitt vinterland. Hej, mitt vinterland.
Jag orkar inte.
Nu är jag här. Byter frosten.
Okej, men nu säger vi bara hej då. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses nästa vecka. Ja.
Hej, mitt vinterland. Nu är jag här.
Jag älskar att du är skådespelare, men...
Bjällrans klang nu, friden stör. När vi går genom skogen. Kör. Eller vad fan det står. Bofink ut i granens topp. Förlåt att vi inte väckte...
Jag orkar inte.
Hej, mitt vinterland. Nu är jag här. Och vintern håller i dig. Nu blinkar stugan ljus mot mig. I mitt vinterland. Mjällrans klang nu friden stör. När vi, sen är texten slut, dör. Hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.